Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia. Japp, inget mer sydost i den titeln. Nej, fira med det här avsnittet så kommer podden att gå in i en ny era. Vi kommer inte längre att bara besöka kulturlandskapet i den sydöstra delen av landet, utan vi kommer att ta oss till lite andra delar under det här året. Och idag så börjar vi med att besöka Halland. Vi ska besöka Hagbards galge i Asige utanför Falkenberg. En mytomspunnen plats. Det finns rester där av två gravar från bronsåldern, från vilka det reser sig två stora bautastenar i var och en. Och det är inte vilka gravar som helst. På de resta stenarna finns det hällristningar. Aha. Och så sägs det också att Hagbard, han hängdes mellan två av bautastenarna. Vi tar oss nu till Halland där vi möter upp professor Peter Skoglund från Linnéuniversitetet, som tillsammans med några andra forskare försöker få svar på vad det här egentligen är för plats. Det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Hallands län. Och det är så härligt att komma. Jag älskar kulturlandskap. Det är så annorlunda att köra när jag kör längs E6:an här nu, ja. Än hemma vid.
Och så svängde du av här och kom in i det här landskapet. Det här är ju bronsålderns E6:a.
Det är det, ja.
Jo, men helt seriöst. Den vek jag där vid Getinge och sen så kommer den upp här, och sen i och med att det var svårt att gå över Ätran så gick man över där uppe vid Vadet i Vässig och sen fortsätter man norrut. Mm. Så att det är en uråldrig kommunikationsled detta.
Och när vi säger detta, var är vi någonstans exakt? Var är vi?
Asige i Halland.
Asige i Halland?
Ja, vi är lite söder om Falkenberg.
Podden ger sig ut på nya marker. Det är så kul! Spännande. Och vad är det för plats det här då?
Detta är ju Hagbards galge. Det är ju två jättefina gravar från bronsåldern. Med fyra resta stenar som är imponerande. De är mellan 3,5 och 4 meter höga.
Kan vi inte gå bort dit? Alltså, jag läste någonstans att det här området är Hallands fornlämningstätaste område. Kan det stämma?
Det kan säkert stämma. Här är väldigt mycket fornlämningar. Och de ligger ju ut med dagens vägar som också har lång kontinuitet bak i tid. Det är resta stenar, det är högar och så vidare. Mm. Så jag tycker vi börjar med att gå bort hit.
Ja.
Så även det här är fascinerande. Jag har aldrig sett den stensättningen så tydligt förr. Jag tror den är 24 meter i diameter och det är också väldigt, väldigt stort för att vara en stensättning.
Men förklara vad vi ser.
Ja, vi ser, det ser ut som en uppbyggd plattform kan man säga. Och det är ju en stenkonstruktion. Man skulle kunna likna det vid ett väldigt flakt röse. Ja. Men det här röset syns inte, utan det överväxt med gräs och det blir som en dansbana på toppen, väldigt platt och fint, och där står två monumentala stenar då, som är närmare, ja, de är väl ungefär 4 meter höga, två stycken.
Så coolt ut. Alltså, det här är sånt där man kan tänka sig att de kan göra en rondell, du vet, sätta upp två sådana, det ska se lite coolt ut för stenar någonstans.
Ja. Men det här gjordes för 3000 år sedan.
Så det är mycket coolare. För när jag körde igenom byn där och kom förbi kyrkan, där stod några stenar.
Ja, precis. Där är också några resta stenar. En av dem är ju också ordentligt hög. Jag kan inte det, men säkert 3 meter hög. Och sen är det några som är lite lägre. Och det där med resta stenar är ju lite lurigt, för att vi brukar ju säga att de är från järnåldern. Det är ju liksom den generella dateringen på resta stenar, och den stämmer nog i väldigt många fall, men inte alltid. Utan de här är ju ifrån bronsålder. Och det ser vi ju.
Hjälpa, de är stora. Ja. Ja, den ena av dem står ju här nu.
Ja, precis. Och vi tittar ju på en hällristning faktiskt.
Oh,
och det är därför jag säger att detta är bronsålder. För att hällristningar är ju ett typiskt bronsåldersfenomen.
Ja.
Och...
En jättespiral.
Ja, så den är lite svår kanske att se detaljerna. Men det är det vi brukar kalla koncentriska cirklar.
Mm.
Så att det är... ett antal cirklar, en liten längst in och sen utanpå
varandra. Ja, alltså det är ingen spiral, utan
det är ingen spiral, nej,
det är cirklar,
utan det är cirklar.
Ah, ja.
7-8 stycken gissar jag.
Wow, ja.
Den hittades redan 1864. Det var ju en antikvarie som heter Gustav Brusewitz som var utsänd av Vitterhetsakademin i Stockholm för att inventera fornlämningar i Halland.
Mm.
Och han kom hit en sommarkväll när solen stod så där perfekt läge från sidan och lyste rakt på den här stenen. Och helt plötsligt så framträdde den här hällristningen.
Ja, vad coolt.
Han blev ju helt fascinerad såklart. Han var en väldigt duktig tecknare.
Mm.
Han tecknade av den och skickade rapport både till sin uppdragsgivare i Stockholm men också till sin vän då, professor Sven Nilsson i Lund.
Okej.
Och alltså Sven Nilsson, han var inte vem som helst, han var en gigant. Han var född 1787 och blev 96 år och dog 1883. Och hade en akademisk karriär som spände över 7 decennier. Han grundlade ornitologin i Sverige, för systematiserade fåglarna. Han var zoolog. Och sen någonstans i 50-60-årsåldern så växlade han ju över till arkeologi.
Okej.
Och skrev en jättefin bok om stenålder där han använde etnografi för första gången för att tolka fynd från stenåldern.
Ja.
Men sen var det ju då, han hade avverkat stenåldern, så var det ju detta med bronsåldern. Och enligt det sättet att tänka på som man hade då i mitten på 1800-talet, så var detta man hade förstått att det fanns en stenålder.
Mm.
För man hade hittat de här stenförmålen. Och man visste att det fanns en järnålder. För det pratade ju de här isländska sagorna om. De pratade om högåldern och brännåldern och vikingar och sånt. Det hade man lite koll på via skriftligt material. Och sen började de här bronsföremålen då komma fram. Och man började systematisera det här. Och helt plötsligt så fanns det ju en period där mellan stenåldern och järnåldern. Som man inte kände till tidigare. Och det måste ju ha varit, enligt den tidens sätt att tänka, en väldigt framstående kultur. För man kunde ju göra metallföremål.
Mm.
Och i det här oerhört hierarkiska, evolutionära tankesättet så gick det ju inte att föreställa sig att de här primitiva vildarna som använde stenföremål av sig själva skulle ha lärt sig att göra metallföremål. Nej, det gick inte.
Nej, såklart.
Så här fanns ju ett problem, ett vetenskapligt problem. Hur löser vi detta?
Mm.
Ja, nej, då blev det ju att man landade i det. Och det var ju där Sven Nilsson landade då, att det måste ju ha varit en invandring, en kolonisation av en högstående kultur nere från Medelhavet som kommer hit upp till Norden.
Mm.
Och liksom tar över och har med den här kunskapen om metaller. Och då fastnade han ju för fenicierna som var ett stort sjöfararfolk i Medelhavet. Och han tänkte sig att de hade tagit sig ända hela vägen hit upp. Och han försökte hitta argument för det här och material. Han jämförde dekor på bronsföremål med det som fanns i Medelhavet och så vidare. Byggde upp en argumentationskedja. Problemet var bara att det höll inte riktigt. Det var jättemånga som kritiserade honom och så. Och han blev mer och mer liksom vidlyftig i sina tolkningar. Och när då Brusewitz skickar det här brevet till honom så ser han ju det slutgiltiga beviset. Han ser den här cirkeln som han känner igen från sina forskningar om fenicierna. Och han menar dessutom att de här resta stenarna påminner ju om Stonehenge, England. Och där menade ju hon, så tänker vi inte idag, men han menade att det också var byggt av fenicier, Stonehenge. Så han kopplar ihop Asien med Stonehenge och med fenicierna. Och sen reser han runt på arkeologikonferenser i Europa i slutet på 1860-talet och pratar om detta. Så det fanns en kort period när det här Hogwarts galge faktiskt liksom var topp av topp i forskningsfronten i arkeologi.
Vad häftigt!
Men sen bara faller allt som ett korthus. För det, liksom, arkeologin går in i en ny, mer vetenskaplig fas med en kille som heter Oscar Montelius som börjar titta mer noga och detaljerat på metallföremålen. Gör typologier, kronologier och studerar dem och kommer fram till att nej, kontakterna har gått rakt igenom Europa istället. Mm. Vid Alperna. Så det här faller och det faller.
Men var det efter hans död?
Nej, tyvärr. Oscar Montelius var ju liksom den nya liksom coming man här. Så när han var då kanske i 30-årsåldern så skriver han ju en bok om Sveriges historia. Där han liksom sticker kniven i hela det här Sven Nilssons teoribygge. Då är ju kanske Sven Nilsson 85 år och han tar detta väldigt hårt. Och sen publicerar han aldrig något mer.
Nej. Ja, den akademiska världen, den är stenhård. Jag har hört så mycket historier. Wow! Och här är den. Men hur togs det emot då när han var ute och pratade, vet man det? Alltså, folk och tyckte...
Ja, folk lyssnade på det för han var en auktoritet. Han hade gjort väldigt mycket för vetenskapen tidigare. Så han var en auktoritet som han lyssnade.
Ja.
Och många kanske höll med just för att han var den här auktoriteten. Men det fanns också de som menade på att det här var stollerier. Det funkar inte.
Nej.
Men då gick han ju, blev han ju bara ännu mer säker på sin sak, Sven Nilsson.
Såklart.
Han var ju den typen av person. Så att...
Men vad är det som är så speciellt med den här platsen? Du sa, åh, det här är det coolaste stället. Liksom. Vad är det som gör att det är så?
Men det är ju de resta stenarna. Det kanske är svårt att förmedla när man står och pratar om det och inte ser dem. Men de är ju, det händer ju någonting när någonting blir högre än 2 meter. Alltså det blir, man känner sig rätt så liten när man står jämte dem. Och de dominerar i landskapet och man undrar, ja, hur fick de upp dem här och varför gjorde de detta och så vidare. Och att det är ju ovanligt, alltså visst har vi andra resta stenar här på västkusten som är lika höga. Det är inte så vanligt, men vi skulle kunna hitta sådana. Men det som blir speciellt här är ju att de står 2+2. Va?
Ja.
Det blir också någon slags portal. Alltså det är ju, ja, det är som att de talar till den på något sätt.
Ja, har man, alltså, vilka undersökningar gjorde tidigare? Vad vet man om platsen?
Nej, här är inte grävt någonting. Nej. Så att kunskapen är ju väldigt dålig egentligen. Till och med dateringen har ju varit lite ifrågasatt då. Man har tänkt sig att det skulle kunna vara järnålder och så.
Mm.
Men nu har man ju hittat ännu fler ristningar på stenarna där borta. Så att... bronsåldersdateringen är ju helt säkerställd, menar jag.
Jag gjorde en liten snurr på Öland.
Ja.
Gravfältet heter nog Jättlinge, tror jag.
Ja, just det.
Där har de ju en skeppsättning med en jättestor sten med massa skålgropar i.
Ja.
Men där är väl själva gravfältet, alltså det är väl järnålder.
Mm.
Skulle det kunna vara så att det här är återanvänt, att man reste det senare eller att de har legat från början?
Nej, det håller jag väl för lite otroligt. Utan de här ristningarna är ju liksom placerade på en sida av stenen som uppenbarligen... Jag tänker att man har brutit loss de här från berget, va?
Ja, ja.
Man har ju haft... bara det är ju fascinerande hur man har liksom gjort de här stenarna. Man har ju inte gått ut i naturen och hittat dem bara, utan man har ju knackat loss dem från berget.
Ja, här på ristingssidan så ser det nästan ut den här med cirklarna som att
denna sidan känns mer bruten än den.
Ja, alltså, det är det jag ville komma till, tror jag. Ja. Att jag uppfattar den här som bruten. Eller, ja. Så att det är ingen riktigt naturlig yta detta. Nej, utan nej, nej. Man får ändå se det här som att den är...
Gud, vad de är stora. Detta är den ena där, och sen är den här är lite annorlunda i sin form som står bredvid.
De har ju lite olika form. Den ena är ju smal och hög, och den andra är något lägre, fortfarande väldigt hög, men bredare.
Hela och halvan.
Så att, ja. Och här har ju folk varit och tittat, men det har aldrig kunnat ses någonting här på denna ytan.
Nej, det är helt galet. Ja, jättekul. Och när man kom och kör på håll så såg man dem. Jag har sett bilder här från... Om säger för länge sedan.
Ja, ja.
När det mer var kändes som, ja, det är ju ganska slätt nu med. Ja, ja. men det var liksom ännu mer bara så där utmärke på något vis. Ja. Och då på de bilderna såg de ju så supermonumentala ut. Det är ingen skog i bakgrunden och så där.
Nej, just det. Nej, men precis. Ja, men det heter ju Asigehed, så att det har varit alltså det här jordbrukslandskapet är ju hyfsat nytt. På 1800-talet så var ju, bara 1800-talet i alla fall, så var det ju mer utmark och fattiga områden. Ja, vi kan gå
till de andra. Vi hör något som brummar i bakgrunden.
Ja, det är min kollega Tony som kör markradar.
Mm.
Så att vi vet väldigt lite om den här platsen. Vi hoppas få reda på lite mer genom att vi gör den här markradarundersökningen.
Ja, för du har ett projekt här.
Ja, det är ett litet projekt finansierat av Hägglunds stiftelse. Vi är fyra forskare från Linnéuniversitetet där jag jobbar och Göteborgs universitet där Tony jobbar. Durham University där Marta jobbar och Kulturmiljö Halland. Per Branning jobbar. Så att vi har ett litet projekt där den här markradarundersökningen är i centrum då.
Mm. Och
så att, ja, jag tänker att de här gravarna då, de här två gravarna med de här fyra resta stenarna. Nu står de ju väldigt för sig själva i landskapet.
Mm.
Vi ser ju inga andra gravar runt omkring. Men om man tittar lite på hur sådana här resta stenar från bronsåldern eller andra spektakulära gravar brukar vara placerade, så är det ju rätt så vanligt att de ingår i ett sammanhang med andra gravar. Det kan också vara andra aktiviteter som bronsgjutning och så vidare som har skett på platsen. Och sen är det ju också kopplingen till den här vägen. Den kanske inte alltid har gått exakt samma sträckning. Så min gissning är ju att det kan finnas en hel del lämningar runt omkring här som inte syns idag. Och då kan man ju med den här fantastiska metoden markradar då skanna av markytan utan att gräva, utan att förstöra någonting.
Det blir som ett
det blir som ett ekolod då.
Mm.
Och sen är det ju svårtolkat, för man får ju, kan ju finnas en massa strukturer där. Dräneringsdiken och olika allt som har, massa stenar och annat som inte har markologi att göra. Men där kan också finnas strukturer som gravar, huslämningar, rester av spår av gamla vägar och så vidare. Vi hoppas ju hitta någonting sånt.
Skitspännande. När får ni, när är den liksom, när är det klart?
Nej, vi ska sammanstråla i början på december och titta och diskutera de här kallade ritningarna som kommer fram då.
Mm.
Så att i mitten på december kommer vi ha lite bättre koll på det här.
Ja, här är de andra två. De står precis vid vägen.
Ja, och då kan man ju direkt tänka, tycker jag, att den här vägen kan väl inte ha gått riktigt där under bronsåldern.
Nej.
För att här finns ju också, vi pratade väl om den stensättningen där, den var som en plattform, va? Ett flakt röse. Du har ju haft en liknande grej här.
Ja.
Och man kan se små spår av den fortfarande. Och den har ju kapats av vägen.
Ja, precis.
Så att vägen har halverat den där stensättningen och den ena av de här två resta stenarna står nästan i vägdiket idag. Här har vi i alla fall en skålgrop.
Bilderna.
Här har vi skålgropar. Så att det är ju här du har,
just det,
tänker jag också, de här människofigurerna. Ja. Så det är ju på några av de här ytorna.
Ja, men det är nästan, här nere den är helt bucklig också, va?
Nästan omöjligt att se dem utan att ha rapporten i handen. Men här har du ju den ytan med många skålgropar.
Ja, men där har vi...
Ja, det är ju den ytan vi tittar på där. Där har du den, va?
Ja, där har vi. Just det,
så här nere har du väldigt mycket skålgropar.
Där är den, ja.
Och där har du en cirkel.
Och sen ska vi ha en...
Och det är ju lite roligt för att... Jag berättade om han Brusewitz som var här 1864 och såg den koncentriska cirkeln.
Mm.
Och sen dröjer denna till 2015 innan man hittar dessa.
Jättekonstigt. Ja. Varför går man inte igenom allting?
Det är väl sannolikt att några av den här skålgruppen har varit kända. Men där kom ju fram då två människofigurer, eller till och med tre. Och så ytterligare en ringfigur då. Mm. Betydligt mindre och inte alls lika många ringar. Men ändå en ringfigur till på denna stenen.
Det där med ringfigurer, var alltså... Hur tolkar man
det? Nej, det är ju nästan omöjligt att tolka. Det är ju en sån generell symbol liksom.
Mm.
En tolkning av den andra lite mer tydliga fina ringfiguren där borta är ju att det faktiskt kan vara en sköld. Det finns ju streck under och över den där cirkeln som kan tolkas som en människofigur. Man ser den ena sträckningen faktiskt.
Finns det någonting sånt man har hittat här? Är det här eller vad finns det?
Det finns liknande figurer uppe i Bohuslän.
Ja.
Sen är det ju fascinerande att om man går ner till Spanien och Portugal så har de ju också vid den här tiden under vår bronsålder en tradition att resa stenar på gravfält med hällristningar på.
Alltså.
Och där är det ju ofta just människofigurer inknackade.
Ja.
Så att motiven ser lite annorlunda ut jämfört med detta, men man kan ju inte utesluta att det finns ett samband också.
Nej.
Så att, nej, men det här tycker jag ändå ger en lite fylligare bild med alla de här människofigurerna och cirklarna och skålgroparna. Och sen finns det ju också antydan till skepp också.
Mm. Ja, just det. För i Halland, läste jag,
ja.
Då är det detta som finns. Och sen tidigare är det bara två kända skepp som har legat i gravar då, sa de på... det var från 2015 tror jag, de hade någon intervju.
Ja,
det var väl när de hade hittat de här.
Ja, just det. Det är väldigt få skepp. Det är ett uppe från Grimmeton som är en gravkontext, ja. Men sen finns det något på Hallandsåsen och sen kom det ju fram för några år sedan här mellan Falkenberg och Halmstad. Ytterligare ett skepp. Men det är väldigt få. Ja, det är överhuvudtaget rätt så lite hällristningar i Halland.
Mm. Ja, och det blir så konstigt när man sen då bara ger sig upp lite norrut.
Ja.
Längs västkusten så är det liksom helt fullsketet med hällristningar.
Ja.
Är det för att det finns en skärgård där på ett annat sätt? Eller vad...
Finns ja, det någon, ja. Norra teori? Nej, men absolut. Bohuslän... Dels så har man ju helt andra ytor att rista på.
Mm.
Alltså man är i skärgården. Man har de här hällarna som sticker upp ut med stränderna. Som varit lämpliga att rista på.
Mm.
Men sen tror jag också att det är annorlunda. Alltså det är någon slags regionalisering. Man kan ju se en kontrast mellan de bördiga jordbruksmarkerna med mycket högar och mycket bronser och sen de lite magrare markerna norröver som Bohuslän och ut mot Östersjökusten med rösen. Inte så mycket bronsföremål, men däremot mycket ristningar då.
Ja.
Och de ristningarna är ju väldigt maritima, alltså de ligger ju vid havsbandet och vi får då tänka oss att de har tillkommit när man har gett sig iväg på sina skepp eller kanoter och kommit hem igen. Och, kanske knackat in för att man var tacksam för att man kom tillbaka helskinnad med sin last. Som ett litet minne av resan och så vidare.
Ja.
Men detta är ju någonting annorlunda. Det här är ju en gravkontext.
Ja.
Det är gravar vi står vid. Så här har ju risken en annan betydelse.
Mm. Finns det fler sådana här kända i landet som man vet? Liknande?
Ja, alltså du har ju... vad heter den på Öland?
Jättlinge?
Nej.
Ja. Klintastenen.
Ja, precis.
Just det.
Den finns ju. Ja. Den är ju inte alls så här stor. Den är utställd på Statshistoriska museum i Stockholm. Den kanske bara är någon dryg meter hög.
Ja, ja.
Så.
Mm.
Men det är ju ristningar på den.
Mm.
Den har ju stått faktiskt i en hög från bronsåldern.
Ja, just det.
Sen finns alltså de här Sven-Gunnar Broström och Kenneth Irestam som var de som upptäckte de här ristningarna har ju också hittat faktiskt några små fragment av ristningar på några resta stenar. Man följer vägen upp här mot Särestad. Men alltså det finns ju inget motsvarande så här mycket.
Nej.
På någon annan ristning. Men sen finns det ju mycket annat spännande kopplat till de här stenarna. En anledning till att de finns kvar tror jag är att man har haft en väldigt rik sägenflora knuten till de här stenarna.
Ja.
Som har hjälpt till att bevara dem.
Mm.
Alltså man har ju, de har ju för människor i alla tider framstått som märkliga och speciella.
Mm.
Och då har man ju försökt att förklara dem på olika sätt, va? Du har talat om Hagbard och Signe.
Hagbard och Signe, det är svenska varianten. Nej, det är inte svenskt ens, va? Julia, Romeo och Julia nästan.
Den
har nämnts ett par gånger i podden faktiskt på olika ställen.
Jaha, ja. Mm. Kul.
Det finns fler ställen där han har hängts. Men du får jättegärna berätta.
Ja, nej men jag är ju hallänning så jag menar att det var här det hände då,
ja,
såklart.
Ja, precis.
Mm. Det är ju här och då Hagbards galge heter det. Och då är det ju från början syftade det väldigt tydligt på de två stenarna vid vägkanten där.
Ja.
Denna låg ju ner. Så att det var ju bara en ressten här då på 1700-talet när man började teckna ner det här.
Mm.
Och då var ju idén att det hade legat en träbjälke ovanpå de två stenarna där.
Mm.
Och det var där Hagbard blev hängd då. Han var ju en hjälte från Norge som kom ner hit och man krigade. Men så blev det fred och man förhandlade och han blev förälskad i prinsessan som bodde här i närheten. Och de här släkterna kom överens om att... det var väl så att det var svårt för dem att komma överens. Att det var knepigt det där med giftermålet helt enkelt. Och sen så hände det någonting och så skulle man avrätta Hagbard då, ja.
Han blev väl kär i Signe?
Ja, han blev ju
var
kär
så?
I Signe.
Och att han klädde sig i kvinnokläder för att kunna komma in till henne i slottet?
Så kanske det var, ja. Så
och blev tagen på bar gärning. Jag kan den här.
Ja,
för den finns i Ronneby utanför Sölvesborg.
Ja, berätta.
Jo, nej, men, och då blev han tagen på bar gärning och så skulle han då hängas. Han skulle dö.
Ja.
Och då, men innan detta så hade han och Signe lovat evig trohet in i döden.
Ja, ja, ja.
Och då så sa han innan han skulle hängas att han ville att de skulle hänga upp hans
kappa
och så att han skulle se hur han såg ut. De tyckte att det var konstigt när han hängde där. Och då gjorde de det.
Ja, som om han hade blivit
som
hängd och var död. Ja.
Och då
ja.
Såg hon det.
Ja.
Och brände slottet och hängde sig själv. Och då kände han att nu var det ingen fara. Det gjorde han det också. För då kunde de mötas sen.
Ja. Ja, precis.
Alla jättelyckliga.
Ja.
Så fint.
Och det är en dramatisk händelse som man då i alla fall lokalt här i Halland har knutit till just de två stenarna ut med vägen. Och det här var ju liksom jätteviktigt. Och det var en som hette Jakob Rickardsson som skrev en bok om Hallands historia på 1700-talet. Mm. Och han ägnade en hyfsat stor bit av den här boken åt att argumentera för att det var just här och ingen annanstans detta hade hänt.
Helt säkert. Det tycker jag vi också klubbar just i detta avsnittet.
Men jag tänker att det är nog bra, för det kan ju ha bidragit till att de har blivit bevarade. De anses vara viktiga, även i senare tider.
Ja, det är ju tur faktiskt. Mm. Att det, och man fattar ju, man måste ha någon slags förklaring på det, om man inte vet något annat.
Men vad bra att du kunde den historien, för jag märkte att jag hade liksom tappat bort den lite grann.
Ja, du vet. Det var bara några veckor sedan som jag var och pratade om det. Men det här området som vi står i nu här då, det är de här. Och sen så finns det inga direkt kända fornlämningar jättenära då.
Inte precis i närområdet. Nej. Men alltså rör vi oss några kilometer åt det hållet eller lite mer, så kommer vi ju ner till Asige kyrka. Och där finns ju resta stenar och flera högar från bronsålder.
Ja.
Och sen ligger ju de här högarna som pärlband ut med vägen från Asige och ner mot Getinge till exempel, va? Och ner mot Slyinge. Så att vi är en väldigt tydlig bronsåldersbygd.
Ja, jag såg det. Det är bara högar överallt. Ja. Det är det som är så coolt med högar. Du fattar att de också kan raderas och försvinna.
Ja.
Men man, liksom där jag kommer ifrån, där är det rösen. Och det finns, de plockas, det blir stenmurar av allting.
Ja.
Nästan. Så att det är så häftigt att kunna se på höjderna att de här, när de ligger kvar faktiskt.
Ja. Och sen rent kommunikativt så är det ju en väldigt intressant plats. För jag, som jag förklarade tidigare, så den här lilla landsvägen nu, det var ju den tiden bronsålderns motorväg som gick i nord-sydlig riktning genom Halland via Vessige då, där man kunde ta sig över Ätran. Det är en mil uppströms Ätran.
Vet du det?
Ja, alltså det, Ätran är rätt så svår att forcera.
Mm.
Visst, vi kan väl inte helt utesluta att man kanske även under bronsålder kunde bygga broar, men Ätran är hyfsat bred, så att skulle man vada över så var man tvungen att ta sig dit upp.
Mm.
Och där är också en knutpunkt med mycket fynd från bronsålder som talar för det som en viktig plats. Så att vägen drog sig, liksom, i alla fall i min tolkning, så drog sig vägen inåt från kusten, gick över liksom vadet en mil uppströms Ätran och sen norrut igen.
Mm.
Och då är det ju så att kontakterna mot Västergötland har ju alltid skett ut med Ätran. Där det är också väldigt tydligt att då ersätts ju högarna av rösen, men det går också liksom genom skogsbygden, är det ju väldigt tomt på fornlämningar, men ut med Ätran så på hyfsat regelbundna avstånd har du då rösen från bronsålder.
Mm.
Så att det gör ju att resandeströmmen och varorna som då cirkulerar i det här samhället från Västergötland, som också var en centralort och som behövde kontakter med kusten, kom ju via Ätran och liksom passerade Asige här ner mot Hallandskusten.
Mm.
Och samtidigt så har man då en ström resande som går i nord-sydlig riktning, så att den här delen av Halland som idag liksom ligger här lite utslängt för sig självt var ju en centralt område under bronsåldern liksom.
Vad finns det för lösfynd, så vet du det? Vad har du här runt omkring?
Alltså det är ju
just
det, är ju det vanliga kan man väl säga. Det finns ju mycket, det finns ju yxor och det finns en del fynd från gravar också.
Mm.
Det som är lite spektakulärt, då får man väl bege sig ner mot kusten. Där är ju till exempel en från period 4 då, mitten på bronsåldern, en skål i guld hittad på Smörkull. Det är inte bara högar, utan här finns ju fynd också som visar på att det har varit ett betydelsefullt område.
Vad händer nu då med projektet här? Nu kör han där.
Ja, han gör markradarundersökningen där. Och 6-8 december så sammanstrålar vi projektet i Halmstad och ska tolka det här materialet. Det ska bli jättespännande.
Mm.
Tony har ju då fått fram lite olika strukturer under mark. Och då gäller det att försöka slå våra kloka huvuden ihop och komma fram till, är det här Har det här liksom naturliga förklaringar? Är det sånt som har hänt i senare tider? Eller finns det någon spännande arkeologi också här?
Mm. Ja, för han har kört runt precis runt...
Ja, han har också kört runt gravarna här. Mm. Och på det stycket på andra sidan vägen. Och han ska köra, när majsen är tagen ska han köra här också.
Ja.
Så att vi får skannat av området som är runt omkring de här två fantastiska gravarna.
Ja, det är jättehäftigt. Verkligen.
Tony Axelsson,
Tony Axelsson,
Göteborgs universitet, som kör en fyrhjuling här på vallen. Och det är helt enkelt så det går till. Han har en liten kärra bakom fyrhjulingen. På den sitter den här apparaten eller maskinen då, som sänder de här signalerna ner i markytan. Och, ja, det blir som ett ekolod och... det blir en bild så småningom av de strukturer som finns under mark. Så då kan vara en massa olika saker. Va? Men förhoppningsvis också lite arkeologi.
Mm. Ja, fast vad det blev regnigt.
Ja.
Mm. Ska vi gå lite närmare? Kan man hoppa in i hagen eller?
Ja, det är ingen el. Så det bara går rakt in.
Rain keeps falling on my head. Wow, vilken fräck.
Hej.
Hej. Vilken cool maskin.
Ja, det är Lena.
Lena. Kall, blöt. Jag. Ja. Ja, går det bra?
Ja, nej, det går bra.
Vad gör du?
Det är... Och nu försöker jag täcka hela åkern med min markradar.
Mm.
Det är ju så. Och, men det är alltid svårt. Jag vill ju köra rakt fram och jag vill köra långa sträckor. Här blir det lite kort och knixigt. Och varje vändning tar ju lika lång tid oavsett om jag har kört 200 meter eller 70 meter.
Mm. Okay.
Och jag täcker ju mina kvadrat jag vill få in där. Så, men vi får väl se.
Ser du någonting i datorn eller den?
Ja,
eller
vad? Jag ser saker men jag kan inte säga vad det är för något. Men man kan se jordlagren.
Wow, här. Vad coolt!
Så, markyta här uppe och sen så går det neråt. Men det är ju omöjligt att veta hur det hänger ihop med annat eller om det bildar några rumsliga mönster. Men det funkar.
Mm.
Så det är ganska bra förutsättningar här.
Har du sett någonting? Så...
Ja, där uppe har jag sett. Men det var sånt jag gjorde förra veckan.
Okej, okay, ja. Ja, spännande att se resultatet sen.
Sen är det ju så, vi vet ju inte förrän vi gräver.
Nej.
Alla kallar ju det här så icke-invasiv metod, men för att få reda på vad det är så måste vi faktiskt ner i marken. Och så jobbar ju även geologer och geotekniker med det också, och det kan ge en indikation. Det är klart jag har gjort saker i Göteborgs hamn till exempel, när man hittar järnvägsliper som bara är så, det förstår man ju vad det är då.
Ja, ja, ja.
Men förhistoria måste man ner och gräva och bekräfta.
Det har ju Tony rätt, även om vi liksom tolkar resultatet då den, i början på december så vet vi ju inte säkert.
Nej,
det kan gå åt alla...
Är det något speciellt annars som ni förväntar er?
Nej, inte mer än att jag tänker att såna här lite spektakulära gravar borde också ha andra gravar runt omkring sig. Mm. En gång, alltså att det kan ha funnits tidigare som har försvunnit vid jordbruksarbete och så vidare.
Mm.
Ja.
Ja, och sen är frågan hur det ser ut och de spåren. Ja. Jag tror vi har alla möjligheter där uppe.
Ja, och sen skulle du köra på andra sidan
där
också.
Där majsen är nu då, en bit. Eller det är två rätt stora områden som ska göras där. Det är väl, jag tror det du skickade Peter är 75 meter ner på varje sida då. Och så är det ju 200 meter långt åt det hållet.
Wow.
Så det är ju möjligt att man finjusterar det lite grann sen. Vi får se vad vi hinner och vad som blir. Men sitter ett eländigt väder, vad tråkigt.
Jo, det är ju en sak till man skulle kunna nämna.
Mm.
Och det är att här ligger en fornborg i närheten.
Jaså!
Och de brukar man ju tänka sig järnålder generellt. Men vi har en fornborg som är från bronsåldern. Det, Det skulle inte förvåna mig om den är det alltså.
Åh, vad spännande. Jo, det jag skulle säga bara ibland. Det är ju så att Bornholmen är väldigt lång. Och det finns ju alltid övergångar. Mm. Så man säger så här. Du vet, ja, vad egentligen om resa stenar under järnåldern. Mm. Och så. Mm. Så kan jag känna till exempel som när jag. Om jag nu får prata om mina egna hällristningar då. När man tittar på dem och sen jämför dem kanske med Loftahammar och där uppe. Mm. Så ser man att de som ligger i min trädgård, de är ju nästan, alltså de är ju skaver in i järnåldern. Mm. Så jag menar, det här skulle ju rent logiskt kunna vara väldigt sen bronsålder. Ja. Eller att man fortsätter med traditionen in i järnåldern. För folk blir ändå 70 år gamla. Men som sagt var, spöregn.
Ja.
Och vi återkommer lite och ser vad ni har fått fram. Vi kommer kanske inte kunna få några direkta resultat, men man kanske ändå får veta att det kanske finns någonting som eventuellt någon gång i en framtid undersöks.
Precis,
eller så.
Precis. Mm.
Det regnar alltid på västkusten, är det så?
Nej.
Men
ska vi säga att vi är klara då?
Ja, det gör vi det.
Det är jättefint.
Tack snälla.
Jättefint.
Ja, och så roligt.
Ja, vilken plats och vilket väder! Det här avsnittet spelades in tidigare i höstas och strax före jul så ringde jag upp Peter Skoglund igen för att höra vad undersökningarna egentligen hade gett.
Säga hej! Spännande!
Ja, hej Lena!
Hej! Hur har det gått? Ni har haft ett möte, va?
Ja, vi hade ett möte här för några dagar sedan om hagbarskalje stämmer.
Mm.
Och ja, vi satt ju då tre personer, jag och Tony Axelsson från Göteborgs universitet, Per Branding från Kulturmiljö Halland, och diskuterade de här resultaten som vi fick när vi gjorde markradarundersökningen.
Ja, för det var ju så, ja precis, jag var ju där och då samtidigt så körde han...
Du körde Tony med sin maskin fram och tillbaka, ja.
Mm.
Och då blev det ju, man kan säga att vi gjorde en kartläggning av vad som finns under mark. Det är ju bara det att den kartan som blir resultatet är ju svårtolkad.
Mm.
Vi ser ju att det finns saker, men vi kan inte säga vad det är. Det kan vara någonting spännande från förhistorien, men det kan också vara någonting som är gjort i sen tid. Man har grävt diken och man har grävt ner stenar och grävt gropar av en massa olika skäl. Ju.
Mm, mm.
Så att, ja, det är lite lurigt.
Ja, men vad häftigt. Men finns det någonting som skulle kunna höra ihop? Finns det något mönster? Någonting?
Ja, alltså... Ja, vi har sett lite olika saker som man kan fundera på. Vi såg till exempel vad vi tror i en gammal bäckfåra.
Wow.
Alltså landskapet har ju varit mycket mer fuktigt och vattenrikt förr i tiden innan man gjorde de här omfattande dräneringarna på 1800-talet.
Mm.
Och en liten bit bort från de här två gravarna så finns det, slingrar det sig någonting där under markytan som vi är väldigt hyfsat säkra på att det måste vara en gammal bäck. Och det är klart, då hjälper den ju till att avgränsa området också.
Mm, alltså, just det. Wow. Mm. Men var den ovanför eller var den där nere? Alltså...
Nej, men då tänker man väl säga att den... Av olika skäl så har den här bäcken blivit dränerad och helt enkelt försvunnit. Vattnet rinner inte där idag, men nej, en gång i tiden så gjorde det det.
Mm.
Så att det syns ju som en linje på den här planen eller kartan då, som slingrar sig fram.
Mm. Var det precis att passerade den gravarna precis där uppe? Eller?
Nej, inte precis, men en liten bit bort ifrån. Och mellan då den här som vi tror är en bäck och gravarna så finns någonting som skulle kunna vara en gammal väg. Alltså det här är ju områden som, ett område som har varit trafikerat i alla tider. En naturlig liksom, genomfart genom Halland kan man säga.
Mm, mm. Du nämnde ju det faktiskt.
Ja, jag tror vi pratade lite om det där ute. Va? Och då så det är egentligen väldigt naturligt och någonting som jag har tänkt att vi nog skulle stöta på. Och parallellt med dagens asfalterade 70-väg så löper det någonting som skulle kunna vara en äldre väg. Sen kan vi inte säga om den är 300 år eller 3000 år eller ens vara helt säkra på att det är en väg, men vi tror det.
Men skulle man kunna genom att gräva ta reda på exakt ålder och så?
Ja, men det går ju absolut, och där tror jag väl att om man gjorde det så skulle man nog kunna få klarhet i det.
Men vad var det? Jag förstår ju att som vägen där då att man ser, men ligger det sten kvar? Alltså, eller vad är det som gör att man ser?
Man pratar ju om hålvägar. Alltså, för att tänka sig att förr i tiden kanske man inte anlade vägar på det sättet man grusade upp och stensatt och så, utan man rörde sig de väldränerade högre partierna i landskapet. Och sen i sluttningarna så blev det ju, kan man ju fortfarande se, alltså man ute och går i naturen ibland, att det har blivit en rätt så djup och bred stig. Mm. Det har liksom blivit nedtrampat, speciellt i sluttningar. Va? Mm. Så att det man ser då är ju dels i plan ett streck, och sen kan man också gå in och titta från sidan i profil och se att det är någonting som har en viss utbredning på djupet, och marken har där blivit tilltryckt och omrört för att man får tänka sig att människor och djur har rört sig då på ett speciellt, liksom på, man har rört sig väldigt konsekvent just på den sträckan.
Vad spännande. Och mer? Finns det något annat?
Ja,
nu är ni ju förstås i någon slags liksom mitt i detta, så jag förstår ju att det går inte att sitta här och kanske varken berätta allt eller veta vad man har, men
nej, och det är ju så att det här är ju ett led i någonting som vi hoppas ska få en fortsättning. Mm. Och vi tycker ju då att vi har, vi ser vissa saker här som i anslutning till de här gravarna som vi inte riktigt vet hur vi ska tolka. Det skulle kunna vara indikationer på gravar, det skulle också kunna vara någonting annat. Och för att liksom kunna prata om det på ett mer tydligt sätt så behöver man då göra arkeologiska undersökningar. Mm. Alltså, och det fina med det här vi har gjort nu, den här markradarundersökningen, är att det blir ju liksom en hjälp att fokusera de undersökningarna till väldigt avgränsade platser. Mm. Och det är ju ett område där man vill ju inte göra några stora ingrepp på den här vackra platsen, utan den här undersökningen blir ju ett underlag för oss att utifrån vissa iakttagelser vi har gjort där runt de här gravarna, förhoppningsvis om vi får pengar och länsstyrelsen ger tillstånd och allting fungerar som vi hoppas, kunna återkomma och göra lite mindre arkeologisk undersökning för att kolla på de här ytorna runt omkring gravarna då.
Vad häftigt! Är det tanken om det går igenom alltså? Är det?
Ja, det krävs ju medel, det krävs ju pengar och det krävs ju tillstånd från länsstyrelsen. Men vi har ju en bra dialog med länsstyrelsen, så den biten känns väl rätt så hoppfull. Och sen är det ju alltid det här med finansiering.
Ja,
så man
det är
inte
klart. Det är den gamla vanliga när man pratar med arkeologer. Ja. Nej, men vad häftigt. Men har det motsvarat vad ni hade hoppats på?
Ja, men det tycker jag. Vi har ju haft lite problem med väder och så vidare, men i slutändan nu när jag och vi andra summerar så tycker jag att det har motsvarat förväntningarna. Mm. Vi har fått en del att fundera på, kan man säga.
Mm. Ja, tack. Det var då fick vi i alla fall lite veta vad som hände den här dagen. Och det känns ju skönt att som lyssnare och ha med sig när man är nyfiken. Ja. Så kanske vi har tillfälle att återkomma. Det vet man ju inte då.
Det hoppas jag också, att det är min förhoppning att det ska bli en fortsättning på detta.
Tack Peter Skoglund, säger jag, för att du var med. Ja. Wow, vad spännande.
Tack.
Tack.
Tack Peter Skoglund för den uppdateringen. Och du, jag lovar, oavsett om det blir något mer avsnitt om hagbardsskalje eller inte, så kommer jag att återkomma till eventuella resultat. Och tack säger jag också till Länsstyrelsen i Hallands län som bidragit till produktionen av det här avsnittet. Och du, under året så kommer du få höra ytterligare 4 avsnitt från Hallands kulturlandskap. Vi kommer att hänga med på helginventering. Vi kommer prata om den halländska dansktiden, men även besöka ett av Sveriges alla världsarv. Men mer om det lite längre fram. Och vill du se lite bilder från Hagbardsskalje? Ja, då hänvisar jag dig till poddens Instagram. Och nu kommer det nog dröja ett par veckor innan vi hörs igen, men den som väntar på något gott. Och jag som är med dig i varje avsnitt, jag heter Lena König.